Det här är Perspektiv och jag heter Per Granqvist.
Musikalerna har ju allt, de är ju alltid myggade. Och operasångarna sjunger ju utan förstärkning. Det är ju det som, alltså därför så kan man säga att opera är ju en slags elitgymnastik.
Första gången jag var på opera var i Neapel och det var någon gång i tonåren. Jag minns inte vad vi såg för något, men jag minns att jag hade på mig en indigo färgskjorta och en ny mörkröd slips pappa jag hade köpt tidigare på dagen. Jag förstod alltså att det var något speciellt med att gå på opera och jag var full av förväntningar. Fast när jag tänker på det, jag frågar om det inte var inte mezzot ur Cavalleria Rusticana som vi såg. För det hade förklarat varför jag kände igen den där snutten sen när den kom i finalen av Gudfadern 3 som jag såg några år senare. Ja, du vet den här. Hur som helst. Där i Neapel fastnade jag för opera. För ljudet, för storheten, för allt det där överväldigande vackra. Och för att det förmedlas så mycket saker på en gång. Saker som inte heller går att sätta i ord. För det som gör slutscenen i Gudfadern så gripande är just att musiken får ersätta orden. På trappan till operahuset i Palermo inser Michael Corleone att skottet som var avsatt för honom genomborrat hans dotter på vägen. Och sen hon dött i hans famn så vrålar han rakt ut av sorg. Men vi i biosalongen, vi hör inget av detta. Vi ser bara hur Al Pacinos ansikte förvrids. Men Francis Ford Coppola låter musiken förmedla svartan istället. Vill du se slutet med egna ögon så har jag länkat till ett klipp på YouTube i beskrivningen här till podden så du förstår ännu mer. Men jag är nog inte ensam på det här sättet att kunna känna opera, men inte förstå opera. När jag för inte så länge sedan var gäst hos en italiensk familj i Parma så bjöd de mig på en föreställning på sitt operahus. Elever från lokala operaskolan framträdde med sina fantastiska röster. Och då kände jag att jag nog faktiskt ville förstå mer om strukturen, de olika delarna och dess funktioner. Om historien, alltså för att förstå lite mer helt enkelt. Så jag stämde träff med Elisabeth Linton, chefregissör på Malmö Operan. Hon började sin bana på Statens teaterskola i Köpenhamn och har sedan dess varit verksam som regissör på många olika ställen. Hon har jobbat vid Stadsteatern i Bern, på Göteborgsoperan, den Kungliga teatern i Köpenhamn och på Finlands nationalopera i Helsingfors. Elisabeth Linton har alltså jobbat på många stora operor under sin karriär men har nu sin bas i Malmö. Innan jag pratar med henne om vad som egentligen är grejen med opera så ber jag dig att prenumerera på den här podden. Leta upp Perspektiv i själva huvudsidan till den här podden, alltså i din poddspelare. Och så klickar du prenumerera eller följ så missar du inte nästa avsnitt. Då kommer det direkt till din telefon. Så, då låter vi Riodon gå upp. Här är Elisabeth Linton, chefregissör på Malmö Opera. Låt oss börja med frågan då. Vad är grejen med opera?
Oh, det är så många grejer med opera. Opera är ju så oerhört mycket. Det är ju som Wagner säger, ett gesamtkunstverk. Eller ja, världens äldsta multimedia, kanske man kan säga. Därför att det är ju alla konstformer i ett. Det är ju det som är grejen.
Just begreppet multimedia för sig låter ju...
det låter inte så spännande. Men det är ju någonstans det är. Det är ju alla konstformer i ett, vilket gör det fruktansvärt svårt naturligtvis. Men när du lyckas så slår det ju det mesta.
Alltså, för det finns ju också det här lite med otillgängligheten. Även jag som går några gånger om året är lite orolig för att jag liksom inte fattar, att jag på något sätt inte förstår alla symboler och sådär liksom.
Nej, men jag tror nog att det är med opera som det är med all annan konst. För det första så ska man inte tänka så mycket på att man ska förstå allting. Och för det andra så är det ju inte all konst som passar alla. Alltså jag tycker egentligen det är ganska viktigt, just har jag tänkt på många gånger när jag går på konstmuseum med mina barn till exempel, att vi måste inte stanna framför varje bild, utan man tittar på det som säger någonting, och sen så kan man gå förbi någon tavla där man tänker nej, det här förstår jag inte alls, och då är det helt okej att gå förbi. Alltså man måste inte, allting kan inte säga alla något, men förhoppningsvis finns det något som säger något till.
Just det.
Att liksom, alla ska kunna hitta något som pratar till dem, men allt måste inte prata.
För då är vi tillbaka till det som man brukar säga om modern konst, att all modern konst är bra konst. Därför att det får dig att tänka någonting och känna någonting. Det är det enda krav vi ska ställa på det. Så fort vi försöker få konsten att bli nyttig så blir den onyttig.
Mm.
Och, alltså, men om det är, sen kan det vara att man inte fattar någonting, det är ju en annan grej. Men att det är liksom...
Jag hade en uppenbarelse, måste jag säga, när jag gick på min... Jag är utbildad på Statens teaterskola som är motsvarande DI. I Danmark. Och där jag hade konstvetenskap med en utövande bildkonstnär. Och hon och jag hade en dag när vi gick på Statens museum för konst. Och där hon helt utan respekt gick runt och i princip pillade på saker. Så bakom oss gick någon vakt och höll koll. Och gick förbi någonting och sa, den intresserar mig inte. Den hade min son kunnat göra. Så, nej, det där tyckte jag var intressant. Nej, men det där var ganska kul. Ja. Nu kan jag titta på en stund. Nej, nu går jag vidare. Det här tyckte jag var bra. Alltså just den här inställningen att ja, men det är jag som mottagare som avgör vad som intresserar mig eller inte. Det är så lätt att vara för högvärdig när man går på Statens museum för konst till exempel, eller till en operaföreställning och tänker, jaha, ja, nu är allt
jag har
som är
bestämt
här,
att det här är bra.
Precis, nu måste jag tycka att förstår jag det inte, då är det jag som är dum. Då. Liksom, nej, utan konsten är till för att den ska kunna väcka något i oss. Och gör den inte det, nej, men då talar den inte just till mig, men den kanske talar till min granne. Vem vet?
Sen behöver vi också lite hjälp att förstå såklart. Så om vi ska ta reda ut de här begreppen. Opera, operett, musikal, vad är skillnaden?
Ja, opera är ju för det allra mesta genomkomponerad. Det betyder det är liksom inga pauser i musiken, utan man sjunger från början till slut.
Mm.
Operett, där är det talad dialog emellan. Och musikal är ju det är egentligen en fortsättning på operetten. Det är ju samma sak där, att det är musiknummer och talad dialog emellan.
Men operett och musikal, vad är det? Bara att det är mer snack och mindre...
Ja, men operetten kom ju i slutet på 1800-talet. Så, nej, det är egentligen inte mer snack, utan det är ungefär samma sak, kan man säga. Musikalen är egentligen en utveckling av operetten, kan man säga.
Vilket sätt har den utvecklats?
Nej, men bara att operetten såg ju dagens ljus i slutet av 1800-talet och musikalen kom på 1900-talet.
Ja, precis.
Så att det är väl hur man behandlar musiken och hur den låter.
För någon berättar för mig att skillnaden mellan operett och opera, det är att om de älskade får varandra på slutet så är det operett, om de inte får varandra så är det opera.
Ja, nu måste jag tänka mig för. Ja, nästan så är det väl.
För det är lite så tragedi, komedi.
Inte riktigt. Det finns komiska operor också, absolut.
Mm.
Men det är mer det där med att det är talade dialoger. Och så operetten då. Alltså den första operetten, det är ju Orfeus i underjorden som Offenbach skrev 1858. Och det han gjorde då när han skrev den, och det var den som startade hela genren. Det var ju för att han var så arg på Gluck som hade skrivit en opera över Orfeus i underjorden. Orfeus i underjorden är ju Orfeus fru dör, hon kommer till underjorden. Orfeus får lov att gå ner i underjorden för gudarna och så spelar han så vackert, eller om han sjunger kanske. Det är lite olika, finns olika versioner om han spelar fiol eller om han sjunger.
Hans musik berör guden i alla fall, vi kan säga så.
Precis, så är det. Och därför får han lov att ta med sin fru upp till jorden, men han får inte vända sig om och titta på henne. Och gör han det så är hon förlorad för evigt. Och så gör han det och så är hon förlorad för evigt. Men det tyckte inte Gluck om, så han gjorde ett lyckligt slut istället, så att de kom upp till jorden. Vilket Offenbach tyckte var urlöjligt. Så att han liksom skrev sin operett Orfeus i underjorden som någon slags pastisch då på Glucks opera. Och så dessutom så byggde han in diverse politiska kängor till dåtidens...
Så är det Offenbach-ironiken här, opera-ironiken.
Precis. Sen har han ju skrivit
djupt
seriösa operor också. Ja. Men ja, det var så operetten började. Så den är oftast lite politiskt medveten, ironiserar över samtiden och så vidare.
För jag tänkte också att det finns en koppling till att operetten dyker upp, då är vi mitt i romantiken och så. Liksom att de, då, den borde de ju verkligen få varandra på slutet.
Ja, nej, men det får de inte. Men, och då kan man ju titta på musikalen, är inte ironisk, oftast. Oftast är det istället att man tar de kända operorna, till exempel Bohem blev musikalen Rent, Madame Butterfly blev musikalen Miss Saigon. Så har man liksom gjort dem, alltså man har gjort en gammal kär opera modern.
Precis som att man gör en remake av en gammal film och så.
Exakt. Så att i Bohem nya... där hjältinnan dör i lungsot, så dör hon ju av AIDS naturligtvis i Rent.
Mm, då gissar vi ungefär när den dyker upp. Det skrivs ju nya operor också. Och här har ni en ny på repertoaren som bygger på Ingmar Bergmans film. Mm. Och är det liksom vanligt, är det det man gör nu, att man tar film som opera, eller skriver man helt nya grejer också?
Ja, det gör man också, men det är lite modernt just nu att man tar film, ja...
För alltså, att man får musiken på köpet från början, eller vad?
Nej, alltså det var en period där man gärna tog, hade litterära förlagor, till exempel Bohem då. Ja, det gjorde man ofta, att man tog antingen en pjäs eller en bok som man tyckte jättemycket om. Det gjorde ju ofta Puccini och Verdi och ja, sådär. Men just nu, och det är väl bara de senaste 10 åren, så finns det absolut en trend att man tar filmer och gör dem till operor. Och det är väl egentligen det där att det är så svårt att hitta, det är svårt att skriva ett bra operalibretto, så att det är väl det man har tänkt ofta, att men den här filmen, den är skitbra, och där det finns liksom en slags musikalitet eller
stämning. För att Lejonkungen skulle bli musikal, det var en lågoddsare liksom. Allting var ju färdigt.
Ja, ja, absolut.
Och absolut. Sen bara att göra kostym som var fantastisk, ja. Liksom, eller är fantastisk om man kollar på den, går ju fortfarande liksom. Men andra är ju, för det är också den här att välja då Lion King, Lejonkungen, film blir musikal. Mm. Den blir inte opera. För det är väl också sättet att sjunga, det måste funka, eller?
Ja, alltså eftersom de här Disney-filmerna, där är det ju redan musik. Och där är det ju redan en slags musikalig musik. Och det är ju detsamma i Lilla Sjöjungfrun och Frozen. Och de är ju redan musikaler, kan man säga, som tecknade filmer.
Vad ska vi säga om det här med att sjunga? Det är en särskild teknik.
Oh ja, två helt olika tekniker, musikal och opera ju.
Mm.
Helt olika. Musikalerna har ju alltid, de är ju alltid myggade. Och operasångarna sjunger ju utan förstärkning. Det är ju det som, alltså därför kan man säga att opera är ju en slags elitgymnastik.
Men innebär det då att musikaler inte fanns innan man kunde mygga sångare?
Ja.
Typ.
Alltså musikalerna sjunger ju på ett helt annat sätt. Som är mycket tuffare för rösten. Om du ska igenom en orkester, en symfoniorkester.
Just det, för de sjunger på scenen och sen så har vi ett orkesterrike som låter om framför dem.
Mm.
De ska igenom det och de har inga mikrofoner, för det är Italien på 1700-talet, 1600-talet.
Exakt. Så det är ju det som gör opera så oerhört speciellt. Att du kan sjunga en 5 timmar lång föreställning över resten av orkester och ändå kunna prata efteråt. Det är ju det. Och du vet när vad heter han, Paul Potts liksom vann och folk sa, åh, det är fantastiskt, åh, han är operasångare. Nej, det är han inte. Det är otroligt vilket material han har. Han har aldrig fått någon skolning och han kan sjunga det där. Men han skulle aldrig klara att sjunga hela Turandot på scen. För den skolningen har han inte. Så han har inte den tekniken som gör att han skulle kunna sjunga det här i 3 timmar utan förstärkning.
Men det hör man direkt?
Om man jobbar med det här gör man det, ja.
För då är det, vi pratar om magstöd antar jag.
Oja. Och hur du placerar rösten och hur du expanderar och varifrån du tar tonen. Och det är 1000 små detaljer som operasångare jobbar med. Alltså en operasångare som kanske haft en karriär i 20 år och innan dess utbildning i 10 år, går ju fortfarande att ta lektioner hela tiden. Övar, 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 övar.
Så att det är därför som eller i musikalen är det ju då lättare att sjunga, och det är kanske mer fokus på yta när det gäller vilka man också kastar. Det kan ju vara riktigt gamla människor, om jag uttrycker det mig så, som sjunger väldigt bra i stora operor. Alltså åldern är inte poängen, utseende är inte heller samma poäng, utan det handlar just om rösten.
Mm. Alltså jag skulle inte säga att det är lättare att sjunga musikal. Det är en helt annan teknik bara, men det är klart att det är... Du behöver inte överrösta orkestern som musikalare. Ja, man ska passa mig för vad jag säger. Men ja, jo, rent vokalt är det en kortare utbildning, så skulle jag nog kunna säga.
Och när du väl tillgodogjort dig tekniken, så kan du också hålla på mycket längre med opera, eftersom du, Birgit Nilsson sjöng ju hur bra som helst.
Ja, det gjorde hon. Det är inte alla operasångare som det är förunnat. Alltså, en operasångare kan också bli sliten, och det är också det som är svårt som operasångare, att du måste veta när du kan tacka ja till vilken roll. Om du sjunger för stora saker för tidigt, så kan du slita på din röst, eller om du sjunger stora föreställningar för ofta kan du slita på den, och har du väl slitit på den så kanske du börjar få ett för stort vibrato, och då tar du slut för fort. Alltså, så att som operasångare måste du också vara jädrigt smart. Och dessutom kanske konferera med någon som har gått före dig, någon som har haft ungefär samma karriär, sjungit samma roller, men som är äldre, som kan säga att det där är för tidigt att
göra. Så rösten är verkligen instrumentet här?
Oh ja.
Om vi tittar på strukturen, alltså du sa ju det inledningsvis, det vet vi ju, det är inte bara musik och sjungen text som delar på uppmärksamheten, det är också dramaturgi och det visuella. Och strukturen är väl också så som en annan minnesregel jag har när jag går, det är att liksom i opera så regerar personen alltid över förnuftet. Liksom.
Ja, ganska ofta är det så i alla fall. Ja, visst.
Vad kan vi mer säga, sånt här jag har lärt mig, vad är mer? Låtarna, alltid uppkallade efter första orden. Var en sån här...
Ja, det kanske de är. Nu måste jag tänka
nästan alltid, det här lärde jag mig ganska nyligen.
Ja, det är faktiskt sant. Och Suave Fanciulla, Elo Civan Lestelle, Visi d'Arte. Ja, det är faktiskt sant.
De börjar där.
Har jag aldrig tänkt på.
Jag behöver lära sig när man läser böcker. Så där är så strukturen. Men om vi tittar på det musikaliska då. Det börjar alltid med en overtyr.
Nej, nästan alltid. Ja. Inte riktigt.
Och vad är det för funktion? Det är förspelet.
Precis. Det är ju någonstans att sätta publiken i en viss stämning. Har det varit, det är ju igen olika tider kan man säga. Om man har en overtyr eller inte. Det är ju om man vill liksom sätta publiken i en viss stämning. Sen så kom ju verismen med Puccini i spetsen där man ville att det skulle vara på riktigt. Opera skulle inte vara så här, det skulle inte handla om gudar och nymfer och källor och sådär.
Puccini känner vi då som, noterar vi att han är reality-operan.
Han är reality-operan, det är precis det. Och det som var precis innan det liksom med Donizetti och Belcanton, där var det ju verkligen sångaren och rösten som var i fokus. Där var de här långa, långa, långa arierna som, där publiken liksom kunde applådera koloraturen och så. Det ville ju Puccini bort från. Där skulle det liksom vara, om man tittar på Tosca, är det så typiskt. Det ska vara liksom få huvudroller och de ska vara naturalistiska och det ska pågå inom 24 timmar och så. Han ville ju inte alls ha någon overtyr. Där skulle vi rätt in i dramat. Så där finns, han har inga overtyrer.
Men innan dess så är det, alltså vi ska, det är förspel, så vi ska sätta oss i stämning. Och det är också ofta innan ridån går upp, va?
Ja, precis. Det är så som är tanken. Det finns ju somliga som, eller det finns, vi är ju många regissörer som tycker att det är roligt då att iscensätta overtyren. Så finns det många som avskyr att man gör det, för den ska ju vara framför ridån. Och ibland håller jag med om det. Och sen när Wagner kom, då satte han gjorde ju ett helt eget system för overtyren, som hos honom inte får heta overtyr, utan det är förspel då. Där han, eftersom han har det här med ledmotiv, olika historier i hans operor låter på ett särskilt sätt, olika karaktärer låter på ett särskilt sätt, och då brukar han i sitt förspel liksom spela upp alla de här ledmotiven.
Man får great hits, man får kolla på menyn lite grann.
Ja, precis. Så känner vi till det. Ja, det är en liten hors d'oeuvre där.
Okej, du har redan nämnt aria. En person sjunger om något viktigt.
Precis.
Det är väl där känslorna förmedlas. För det också, sen har vi det här med...
Det är en monolog. Det är en musikalisk monolog, en aria.
Mm. Yeah. Punkt. Bra, har vi rätt ut det. Sen kan man ju göra det olika, det med liksom flera personer.
Precis, då blir det en duett om de är två, så är det en tersett om de är tre, kvartett om de är fyra, och så vidare och så vidare. Mm. Det finns ju faktiskt till och med i Rossinis Resan till Reims, så finns det ett stycke som heter Gran Pezzo Concertante, som är liksom, ja, en ensemble för 16 personer utan att det är en kör. Så att man kan gå ända upp till, från 1 till 16.
17, då är kör.
Ja.
Recitativen.
Recitativ, det är det bästa som finns.
Okej, okay, så då, hur förklarar vi det då? Det här är också grejer jag har lärt mig. Ja. Jag försöker läsa på inför sån här, verkar smart än jag är. Anyway, men om vi ska liksom, jämföra arier och recitativen, så är det all action och dialog som för handlingen framåt.
Ligger i recitativen, ja. Precis. Och recitativ, det är ju inte alla operor som har recitativ. Det är ju egentligen barockoperorna och som Mozarts operor, alltså den tiden. Och sen så ibland, som sagt, det finns ju alltid undantag, och nu idag kanske man tycker att det är kul att skriva recitativ. Men recitativen, ja, nu skulle jag säga att de inte är ackompanjerade av orkestern. Det stämmer inte heller riktigt, för det finns secco-recitativ, det vill säga torra recitativ. Där det kanske bara är cembalon, det vill säga en slags piano, som ackompanjerar. Eller möjligtvis ett continuo, som är liksom en liten stråk, cello, fiol och cembalon till exempel. Eller så är det en
teorbel. Som har funktion att det inte ska vara tyst när man kör handlingen framåt.
Ja, precis. Att det är en slags stämningsskapare, att man lägger de här ackorden liksom, när sångaren eller sångarna sjunger sina repliker. Men det som är roligt, och jag tror att det är därför det är så många regissörer som tycker att det är kul att göra operor med recitativ, det är ju att de inte är bundna musikaliskt. Alltså de är bundna så till vidare att det ligger ackord, men man som regissör så kan man liksom få lov att göra det väldigt långsamt eller väldigt fort, eller man kan klippa lite i det, eller man kan göra en paus. Alltså, jag kan få vara med och vara lite kompositör, kan man säga, som regissör. Jag kan påverka dynamiken, vilket du ju inte kan om det är genomkomponerat alls.
Just det. Så att vi har, alltså om arierna då är känslobeskrivningar, så recitativen är handling. Arierna är egentligen frusna ögonblick, det är därför det är det här liksom, någon är på väg att hugga någon i ryggen och så står de liksom kvar.
Ja. Ibland så är det ju så, det finns ju andra...
Man vill säga att tyst, de hör dig där borta, men det är för att det är just det frusna ögonblicket och alla känslorna kommer på samma gång. Som
ja, generellt kan vi ju säga att en aria är oftast en slags undersökande i en känsla. Vi sätter lite på paus. Alltså det är någon som liksom får veta din far är död, och så sätter vi på paus. Hur känns det inne i dig när du ska få veta din pappa är död? Och det är ju det som jag brukar säga när folk säger så här, men opera är så himla konstigt, och så tar det liksom 5 minuter. Så, ja, men tänk tillbaka själv. När man har stått i de här ögonblicken när man får veta någonting som välter hela ens värld, då stannar ju tiden. Alltså, så på det sättet så är ju opera ganska fantastiskt, för att vi fördjupar oss i det där ögonblicket när vi får veta någonting som välter våran värld. Din älskade har drunknat. Shit. Man känner ju nästan hur liksom blodet börjar brusa i öronen bara man tänker där. Och där, det är ju det som opera kan. Okej, nu får vi höra hur det låter inne i henne. Hon har just fått veta, din älskade har drunknat. Hur låter det in i dig då? Liksom. Och så, ja, det, jag tycker att det är rätt fantastiskt.
Just det. Och det är inte minst när du sätter det på det sättet. Du pratade om librettot, så vad är librettot?
Librettot är ju manus, helt enkelt. Och libretto, det betyder på italienska en liten bok.
Så det innebär att det är kortare än ett bokmanus?
Ja, det är det ju, för att det är ju ett manus, så att det är ju inte en hel bok man läser, utan det är ju replikerna. Det är ett manuskript, precis som ett filmmanuskript eller ett manus.
Måste det alltid rimma för att också skapa en rytm som musiken kan hänga upp sig på? Eller?
Nej, inte alls. Det är ganska ofta som det inte rimmar, faktiskt. Mm. Men det är klart att det är ju precis som ett manus, att det ska vara bra repliker. Det blir väldigt tungt om det liksom blir för mycket text.
Vi har pratat om strukturen, det musikaliska, och nu är jag alltså inne på det litterära här med librettot. Men så finns det också här när det kan gå lite överstyr, när man pratar om regiteater.
Ja, precis. Det var ju också ett mode. Det började väl kanske någon gång på... Det började nog på 80-talet och tog liksom sin stora plats på 90-talet. Därför att genom åren så har det liksom olika personer i operan varit viktig. Som jag nämnde, liksom där på 1800-talet var det ju definitivt sångaren som var viktig i bel canto. Och det var liksom sångaren som applåderades och sångarens abilities liksom som var viktiga. Och sen så någonstans på 1900-talet så kom kompositören, då blev kompositören viktig. Och sådär. Och någonstans så 1980-1990 så fick äntligen regissören bli viktig, och då tyckte väl regissören att nu ska jag banne mig ta min plats. Nej, men det blev också någon slags att man vände sig mot det, liksom att så här har operorna alltid spelat, så nu måste vi väl kunna vända och vrida på det här. Hur kan det också vara? Och då ofta när det kommer liksom en motreaktion så kan ju den gå lite för långt. Så jag har definitivt både sett exempel på helt fantastiska föreställningar där man har vridit och vänt på allting, och andra där man har suttit och suckat lite. Och naturligtvis finns det en stor operapublik då som älskar operan och som älskar musiken och sången och som har blivit jättetrött på regissören som kom och skulle liksom ändra på allting.
Mm. Det kan både vara att flytta handlingen till modern tid och att ändra så pass mycket i den så att, liksom, så att man karaktär, byter namn, allting.
Precis. Och det, utgångspunkten är naturligtvis alldeles riktig. Alltså, till och med Wagner sa ju Kinder, schafft neues, alltså gör nytt. Och som regissör måste man ju alltid tänka, vad säger den här historien oss idag? För att annars så blir det ju bara ett museum. Jag måste ju, när jag ska göra en opera, titta på texten, vad handlar det här om, vad finns det för teman, vad är det som är relevant för en publik idag, och så måste jag berätta den på det sättet. Naturligtvis. Men, och så där är det ju med all konst, att ibland så gör man saker som blir superlyckade och andra saker gånger blir inte lyckat.
Och, så nu när du sitter och jobbar med Orfeus i underjorden, hur liksom uppdaterar du den?
Nej, men vi uppdaterar nog faktiskt inte den så mycket på det sättet. Nej, vi har nog snarare
men finns frågan med mötena, hur kan vi göra den här relevant?
Absolut. Vad är det vi vill se idag? Hur
och
kan vi
ska snappa med hydriker.
Ja, nej, nej. För att, som sagt, eftersom allting går, det är ju mode i allt. Och nu har jag sett så mycket mobiltelefoner på scen så att jag orkar inte se en mobiltelefon en enda gång till just nu.
Det finns också någonting där att liksom våga lita på att vi kan dra en enda slutsats.
Exakt. Jag vet inte, det var nog inte så många i Sverige tyvärr som såg den, men Adess har ju skrivit en ny opera som heter The Exterminated Angel, som ju är baserad på en film. Men som var ett samarbete mellan Covent Garden och Metropolitan, Köpenhamn och något hus till, tror jag. Det spelades nog på Covent Garden först och Met sen. Så kom vi till Köpenhamn för ett år sedan. Fruktansvärt bra, tyckte jag. Jag blev alldeles lycklig och kände, ja, operakonsten har en framtid. Det är precis så här. Men det intressanta var ju att den hade haft premiär många, många år tidigare, och den spelades precis när det stormade som mest omkring Svenska Akademin. Jag visste att samma kväll jag såg den så visste jag att det var den kvällen de hade det famösa mötet, när både Sara Danius och Sara Stridsberg ju gick ut därifrån och sa att här ska vi inte sitta mer. Och jag satt och såg den här operan och kände, det är precis det här som pågår nu i Stockholm. Det är exakt det här. Och jag var inte den enda i publiken som tänkte det. Och det var så intressant just att säga, man måste faktiskt inte skriva publiken på näsan. Man måste inte göra det exakt som det såg ut eller som det var. Utan vi kan faktiskt förstå paralleller. Man får heller inte liksom, man får inte undervärdera sin publik.
Jag om man tittar på liksom den fjärde delen i det här vad opera kan vara, så är det visuella. Alltså, dels är det där kanske man uppenbart när man tänker på det, att det måste synas på långt håll. Mm. Det är därför alla som sjunger opera är så fula på pressbilderna. Det är taget på för nära håll. Ja. Men sen är det också det där att liksom, man kanske kommer in på lite regiteater när man ska uppdatera någonting och man ska göra det tydligt. Jag minns Don Giovanni på operan i Stockholm 2005. Då hade man flyttat hela handlingen till ett storblankt restaurangkök på scen, för det var lite Italien och vad det var liksom. Och det var en kul grej, men det var ju också lite åbäkigt, för de kunde inte flytta det hur som helst. Så att de höll på där och dansade och sjöng runt spisen, så att säga. Nu är ju Mozarts musik per definition lätt på foten. Men det finns någonting i det, att det är visuellt, hur du bygger upp det, hur du bygger upp scenerierna, hur du flyttar. Och...
Där tror jag också det ligger en rädsla hos regissörer som jag definitivt kan känna mig igen mig i. Just det där, eftersom... Vi spelar samma operor om och om igen. Och det kan jag komma tillbaka till. Men det betyder ju att du som regissör så får du veta så här, nu ska du göra La Traviata. Och så vet du så här, ja, den har gjorts ungefär 125 000 gånger om det räcker. Hur ska jag nu då göra den så att jag blir speciell? Och just det där är så svårt. För som massa regissör så är det ju inte du som ska stå i fokus. Det är verket som ska stå i fokus. Så du måste sätta dig själv till sidan och säga, nej, men hur kan jag göra det här verket intressant? Men jag tror att den fälla man kan falla i, det är att nu ska jag göra min Traviata. Och det är, för att man, så är det ju också, de föreställningarna som har gått i historien, där pratar man ju om den och den regissörens version av det och det. Liksom. Mm. Och där kan jag tänka mig att en Don Giovanni i ett kök. Oh, hur ska jag göra min Don Giovanni? Den ska ju vara annorlunda än alla andra. Ja, jag lägger den i ett kök.
Mm.
Men det är ju precis det att efter 1950, ungefär, eller efter andra världskriget, så började vi liksom hela tiden spela... Det är lite speciellt så som det är nu, att vi hela tiden lyssnar på gammal musik. Alltså det har man inte gjort tidigare. Man har skrivit nya operor. Och de som... Några få kanske har överlevt, men idag så...
Och att andra världskriget är det, för att då är vi ändå nostalgiskt hur det var innan kriget. Och vi vet inte, nya folkhemmet finns inte än.
Ja, jag törs inte riktigt göra mig klok på varför det blev så. Men de facto är så att vi spelar... gammal musik på ett annat, eller gamla föreställningar på ett eller gamla operor på ett sätt som liksom inte gjordes förr. Alltså lite Mozart kom där, men då slutade man spela barockoperorna. Lite så, förenklat kanske, men...
Det är kanske inte konstigt för det, jag menar, vem lyssnar på 10 år gammal popmusik?
Liksom? Nej, det har du i och för sig rätt i. Mm. Nej, men så att någonstans, jag skulle önska att vi... kunde beställa mycket mer, skriva mycket mer nyskrivet. Det är ju så man utvecklar konstarten.
Mm.
Att man vågar spela mycket mer nyskrivet.
Vi har också det här med regissör, och du är chefregissör. Vad är skillnaden mellan vanlig regissör?
Och chefregissör. Den här titeln jag har, chefregissör, det är inte någon titel som finns överallt. Jag skulle börja här, vi behövde någon som var husregissör, eller jag blev anställd som husregissör och dramaturg. Och vi skulle hitta helt enkelt ett samlingsnamn där vi kunde få in alla möjliga olika saker. Så då blev det chefregissör. Vi hade nog kunnat säga chefdramaturg också.
Men så det är typ att också markera att du är anställd och inte frilans?
Ja, exakt.
För det är rätt mycket frilansare i...
Ja, jag har ju alltid varit frilansare, inte jag började här för 2 år sedan. Mm. Det är ju det vanligaste att man som regissör är frilansare. Och nu är jag då här på Malmö Opera, vilket är helt fantastiskt att få lov att vara en del av en verksamhet på det här sättet. Det är ju verkligen få regissörer förunnat. Så det känns oerhört lyxigt och privilegierat. Och det betyder ju att jag får göra en föreställning om året i huset. Men också att jag följer alla andra produktioner som vi gör, som vi producerar.
Så att de inte havererar, eller vadå?
Ja, men just att det finns någon som huset är med, och som dramaturg.
Okej, vi reder ut regissörer och dramaturg.
Precis, dramaturg. Och de flesta hus idag börjar ha dramaturger. En dramaturg är den som, om man... skriver nytt, följer med i hela skrivprocessen, så att filmer har ju alltid dramaturger som nog egentligen lägger sig i ännu mer än vad vi gör inom operan, men just att man följer med i hela skrivprocessen. En dramaturg, alltså dramaturgi är ju egentligen urgammalt. Aristoteles har ju skrivit en bok om dramaturgi. Det handlar ju egentligen om hur vi berättar en historia, och det finns ju massvis med olika dramaturgimodeller, där den som de flesta är mest bevandrad med är ju den klassiska, just den som Aristoteles skriver om, den klassiska Hollywoodkurvan. Alltså tittar man på en Disney, tecknad Disneyfilm, då är det den klassiska kurvan.
Hjälten vill åstadkomma någonting, han vill ta ut på en resa, det går inte riktigt som man tänker sig, han upptäcker någonting om sig själv, med den nya kunskapen så övervinner han, och så kommer han tillbaka förändrad.
Precis, och så i klimaxet så har vi antingen nederlaget eller festen. Liksom.
Mm.
Ja, precis så. den. Och det, de flesta, och när vi själva berättar den, om vi ska berätta en, om jag ber dig att berätta historien om Rödluvan och vargen, så kommer du förmodligen berätta den på ungefär det sättet. För att vårt liv är liksom uppbyggt väldigt mycket så. Men det finns andra dramaturgimodeller också. Så att dramaturgen är ju den som någonstans ska vara ett bollplank till den som skriver, men även bollplank sen till regissören.
Men när man får ett begagnat libretto, om vi använder den termen, något som redan är skrivet, ja, vad gör dramaturgen då? För inte det ganska mycket, står inte det i...
Ja, men då sitter man ju mycket med regissören och så säger man, okej, vad är det du vill berätta med det här då? Och det kan ju också hända att regissören gärna vill omstrukturera, skriva nya texter, kasta runt i scenerna. Där kan ju också dramaturgen vara en väldigt aktiv del. Men också där, att man är med och utarbetar konceptet. Jag har jobbat som produktionsdramaturg, till exempel för Kasper Holten, som är en dansk regissör. Och just där man liksom sitter... Och det innebär ju naturligtvis att vi måste... gilla varandra, vi måste lita på varandra, för att annars är det arbetet helt omöjligt. Men just att man kan säga, men vad är det du vill då? Vad är det du vill? Ja, men jag tänker mig kanske att det ska handla om det här och det här och det här. Aha, fast har du tänkt igenom det här då? Hur faller den pusselbiten, den har vi missat? Och någonstans hålla honom fast i att nej, men nu måste vi, det här måste vi tänka igenom en gång till. Mm. Så att man är med och coach, eller ett bollplan kan man säga, helt fram till repstart. Och sen så när han börjar repa, eller den regissören som man arbetat tillsammans med börjar repa, så kommer man in, inte hela tiden titta på repen, för då blir man ju lika blind som regissören, men kan komma in och vara fräscha ögon och säga, men du sa ju faktiskt att du ville det här, det ser inte jag nu, eller nu berättar vi inte den här historien, därför att det här måste understrykas. För det är så lätt när man står i en repsituation att man ju någonstans blir förförd av de artister man har på golvet, och de kommer med ett bud och det är skitkul och det går vi med på, det här blir roligt, och så kan det komma någon och säga, ja, jättekul, men du berättar inte historien. Nej, just det. Så måste man backa.
Dramaturgen hindrar regissören från att få för mycket feeling.
Ja, så kan man säga.
För det finns ju någonting i det här också, liksom att, om vi vänder tillbaka till hur man liksom, hur det blev så här, om vi ska ta den där. Alltså, opera dyker upp, det är väl 1600-talet i Florens, va? Och då har vi överklassen som beställer verk med sjungen dramaturgi, lite för att de trodde att så var fallet i antiken. Och sen efter några decennier så kommer allmänheten in och man börjar bygga operahus. Och sen blir det precis i Frankrike där Ludvig den 14 kastar in dans, för att han är lite av en danskille. Och så att man kan förstå också att opera blir överklassens form, att det blir som lyxstämplat.
Ja, alltså det har ju varit, vad ska man säga... det har varit både och, alltså, för det har ju varit alltså, så här, när det kom där på 1600-talet, det som utmärkte operan då, när de började beställa det här, de här rika italienarna, norditalienarna, ja, så var det ju för att det skulle vara underhållning, därför att teatern var ju det fina. Teatern var ju de intellektuellas, liksom. Så det här skulle vara ren underhållning, och man skulle visa att man hade pengar. Så att man beställde det här, och det skulle vara pyroteknik och vattenfall och jätteflotta dekorer, och det skulle hända 1000 saker, och skulle man ha de här sångarna.
Liksom.
Ja, men det är lite så. Precis. Så att det handlade ju om att man skulle visa att man hade pengar. Men samtidigt så var det ju ren underhållning, så folket gick ju, det var ju verkligen folk, i perioder har ju operan verkligen varit folkets också.
För det får man lite känslan att det fortfarande är i Italien, alltså att det, ja, finns, att det inte finns alls den där kopplingen till överklass eller rikemans syssla som vi har här.
Nej, men jag är inte så säker på att det är så hos oss heller. Om jag ska vara så vågad. Eller det är faktiskt, det vågar jag säga. Jag tror tyvärr, visst att operan ibland kan ha rykte om sig om att vara rikemans, men om du går och ser en operaföreställning så ser du väldigt få småkingar, skulle jag vilja säga. Utan de som säger att det är en rikemans hobby tror jag är de som aldrig har varit på opera, faktiskt. Det har fått lite den stämpeln av någon...
Och sen har vi också den där inaktualiteten. Jag tänker liksom, jag menar, en del i att både opera och den klassiska musiken som sådan blivit liksom avlägsen för gemene man kan man också hitta i liksom modernismen för 100 år sedan. Alltså då ser man då skönlitteraturen och bildkonstens förhållande i samma epok, så ser man ju att även romaner och skulpturer och målningar och byggnader från modernismen är ju hela tiden i dialog med det förflutna på ett sätt. Liksom. Man känner ju som alltid att föregångens stil passerat ett bäst före datum, och så vänjas man mot krusidull och så gör man liksom om, så har vi Alltså, det blir förenklingar. Edward Hopper kan beskriva en scen på restaurangen, han målar den, men den är reducerad till en essens på något sätt. Liksom. Eller kubisterna, de gör ju kuben. Spoiler. Och sen så, även om man inte ser vad Picasso eller Cézanne målar när de håller på och kladdar där, så fattar man ju att det är en reaktion till någonting annat. Mm. Men samtidigt så är det ju, och det kan man, det finns många exempel som helst inom litteraturen, men inom musiken så känns det som att man, vi har Schönberg som försöker hitta på någonting med 12-tonskalor liksom, bara knöligt, det kan man glömma. Men att man använde ju gamla sätt, men gjorde man någonting helt nytt. Alltså man avrättade ju helt den gamla musiken. Man tyckte bara struntade i den och så gick man liksom vidare på något sätt. Och sen kommer ju alla de här nya influenserna som ju dessutom ofta kommer från Amerika och som kommer från den svarta musiken som är ju den enda som har någonting nytt att komma med. Liksom. Och då har vi blues och vi har jazz och vi har liksom och småningom rock och pop och sådär. Liksom. Det är ju något. Men det är väl om inte jag minns fel, men det är väl Stravinskys War Offer som är en sån där modernismopera som börjar vackert och sen kommer de här stråkhuggen och sen när man liksom klar. Men där tidsstämplar vi operan och sen så är det borta.
Ja, men alltså allt det där som du nämner finns ju inom operan också. Det finns ju jazzoperor och tangooperor och sådär.
Men är inte det så att man försöker nästan popularisera? Det finns ett, görs ett brott som är inom de här andra konstarterna, så är det ju alltid en koppling till det gamla på ett sätt när man gör det nya, medan den nya musiken är ju helt ny.
Jo, så kan det.
Beatles känns inte som de refererar inte till opera, eller det är ju ingen fortsättning på det, eller Taylor Swift eller vad nu är. Det blir den här en helt ny form som också är.
Ja men där tror jag kanske att det som avgör det för opera, det är just att sångaren kan absolut använda sin röst på olika sätt. Men ska det vara en stor symfoniorkester, hur den än spelar, så kan man inte använda rösten hur som helst, för då kan man skada sig. Men sen så finns det ju massvis med operor där man har experimenterat med det där, och där operasången också är förstärkt för att kunna leka med rösten på ett annat sätt och så vidare.
Jag tänker nog mer som en förklaring till varför operan har fått det där, att det är någonting gammalt och det är någonting liksom, och sen har vi nytt och populärt och.
Men där är väl bland annat också det här som jag var inne på tidigare, att vi efter andra världskriget så har vi liksom som de första på något sätt börjat dyrka väldigt, eller dyrka heter inte på svenska, det gör på danska, att man odlar mycket det där, att man liksom fortsätter att spela de gamla verken hela tiden istället för att liksom skriva nya och skriva i sin egen tid.
Och det är kanske också därför man då försöker helt enkelt göra anpassningar av de gamla till de nya, för man tycker att det behövs. Liksom.
Ja, och publiken vill komma och se. Alltså det ser ju vi också när vi ska göra lägga repertoaren. Så är det ju inte alltid det som jag allra helst skulle vilja gå och se som är det som drar den största publiken. Utan om man vill gå, det ser vi väldigt mycket om vår publik, om de ska gå på operan en gång det året, ja, men då vill jag gärna se Tosca, då vill jag höra Tosca eller Traviata.
Så ni måste ha de här stora hittarna.
Det kan du se på alla operahus över hela världen.
Det är något slags public service-uppdrag att både blanda de stora fina dramascenerna med, inte vet jag, På spåret.
Ja, men precis. Så är det ju. Därför att eftersom vi också är statsunderstödda så kan vi ju, vi måste spela en bred repertoar, vi måste tillgodose olika smaker, men då är det naturligtvis så att vill vi liksom spela Shostakovich eller så måste vi också kanske spela en Verdi. Så är det ju. Och sen är ju Verdi absolut fantastisk musik, men den har spelats över 100 år.
På operafestivalen i Köpenhamn så sa nuvarande operachefen när han var chef där, Mikael Bojesen, han hade som motto att alla danskar älskar opera, de vet bara inte om den.
Ja.
Det finns någonting självsäkert och fint i det, tycker jag. Att liksom så här, att inte be om ursäkt för det här, att inte säga att vi ska anpassa det. Men frågan följer ju naturligtvis då, hur klarar man för danskarna, eller nu för tiden då svenskarna, att de älskar opera fast de inte vet om det.
Men precis som du säger, att det finns något väldigt fint i det där uttalandet. Och lite självsäkert, men väldigt självklart kan jag tycka. Därför att de flesta som jag stöter på som säger att nej, men opera säger mig ingenting, har egentligen aldrig riktigt haft en operaupplevelse. Och det är klart att jag inte kan säga någonting då. Så att om man verkligen blir presenterad för ett riktigt bra verk, så tror jag att man har svårt att säga att det där säger mig absolut ingenting. Så jag tycker att han har rätt. Eller ja, jag tycker att det är väldigt bra sagt att de flesta tycker om det, de vet det bara inte än. Och det han gjorde väldigt mycket på Operafestivalen och som vi har tagit med oss hit, det är ju just det där att spela på annorlunda sätt. Det är lättare att göra i en operafestival än det är ett stort operahus. Men i Operafestivalen till exempel så har han ju så här startade han pop-up-opera på en lådcykel och opera på en lastbil. Och han hade allsång på ett av Köpenhamns torg och sådär. Och det, en del av de sakerna har han ju tagit med hit till Malmö. Så vi har ju allsång till exempel, Rickard Söderberg har allsång. Och när vi började med det, och det var många här omkring som sa, asken är allsång, nej, men det har man på Skansen, varför ska vi? Vi kan ju prova en gång i foajén. Ja, det gick ju inte att ha i foajén kan jag säga. Det sålde ju ut på 3 sekunder. Folk älskar att få sjunga tillsammans. Och Rickard har ju med operaarier som alla sjunger tillsammans. Det är olika saker som sjungs. Men allsången är ju jättepopulär. Och har fått... Det viktiga är ju någonstans att möta sin publik så att de törs komma in och se en opera sen. För jag kan förstå att om man aldrig varit på operan, då ligger det här huset här och det ser lite... inte skräckinjagande, men lite imponerande ut, och törs jag verkligen gå in och köpa en biljett där och så. Men om jag till exempel har sett en gratis föreställning en timme lång ute på Möllan på ett lastbilsflak, ja men jaha, det är samma sångare som var med på lastbilsflaket som är med i den där föreställningen inne på stora scenen, då kanske jag törs. Eller nu har jag varit inne och sjungit allsång och suttit i den där salongen, det var ju faktiskt kul, då kanske jag törs komma och se en hel föreställning.
Så är problemet med operan har kanske just de imposanta byggnaderna. Man går ju alltid upp för en trappa och ja, det är alltid brett och det är alltid lite glittrigt och man är, undrar om...
Ja, och just det här som du har varit inne på, de fördomar som finns omkring opera, att jaha, då måste man nog förstå alltihopa och jag kan inte bara luta mig tillbaka och lyssna och njuta av musiken, för jag måste nog förstå det där de sjunger på, och det är på italienska så det kan jag ju inte göra. Eller just den där trappan är väldigt bred och lång och det känns läskigt att gå upp där, det är säkert dyrt, eller jag kanske måste ha en glittrig jacka på mig. Men de facto är det så att det finns biljetter som är billigare än en biobiljett i många fall. Vi försöker göra en del föreställningar gratis, just de här vi kommer ut med lastbilen, för att liksom komma över de där trösklarna. Jag har haft min egen lilla mission endast, ja det är säkert, oj vad tiden går fort, så här de senaste 25 åren. Ja. Sådär, att jag nästan alltid, jag försöker verkligen ha jeans på mig när jag går på opera. Det är inte bara här i Malmö utan överallt. För att någonstans vara med och säga, men hörni, man går på opera för att man vill uppleva konsten och föreställningen. Det är ingen som ska titta på mig, utan jag sitter i det som jag trivs
i. Men borde ni inte bli bättre på att liksom, med biljetten som man ju bokar på nätet för en modern, så får man med en liten pdf-pamflett där det står med klädkoder och tänk på det här, och så här funkar det, och liksom så här innan.
Ja, möjligtvis skulle man ju då skriva.
Nej, men bara grejer,
det viktiga lite, är vad som försiggår på scenen. Nej, men lite, och du som publik...
Om det nu är det som är problemet, att många har författat meningen man ska uppträda, man ska vara, man vet inte riktigt. Borde du inte följa med en liten så här, bara, du har säkert koll, men bara lite hyggligt här några. Tänk på det här och skit i... Du funderar på hur man känner när någon har, av personerna har dött och fryser förbi sig och utforskar den känslan. Alltså de här...
Det skulle man ju absolut kunna tänka sig att göra just. Tycker du att det känns oöverstigligt att gå in på operan så här?
Eller bara för alla, det här tänker jag. Någon sån här, det här visste du att, eller tänk på det här, eller så här funkar det förr men det gör det inte nu. För det är liksom,
absolut.
Det jag som kan bli lite irriterad på operan, det är ju liksom den här liksom, lite dåliga självkänslan som manifesteras över att det blir opera med kepsen bak och fram och vi flyttar det till liksom, nu kör vi John Giovanni på en 7-Eleven och alltså du vet, någonting... Jag tycker det verkar gräsligt med opera på lådcykel. Jag ska poppa upp någonstans när jag sitter och jag försöker göra något.
Ja, så där är det ju alltid. Det finns olika mottagare som vill ha olika saker. Men vi kan ju lägga upp den här podden på hemsidan. Så de som...
Kanske är det så man måste göra.
För det finns
också den här kulturimperialismen då. Men kanske någon tänker att här kommer finkulturen och ska ta plats. Eller liksom... Men, det,
men där vill jag ju påstå att det är inte finkultur på något sätt. Utan det är kultur, ja. Mm. Och vill man gå på operan så klär man på sig precis som man skulle ha gjort om man hade gått på bio.
Mm.
Eller, ja, och det finns kanske de som tycker att det är superhärligt att klä upp sig, för de ska gå på bio, de ska gå på stan, ta ett glas vin, gå på bio. Jag går så ofta sällan på bio, så jag tror nästan att jag skulle klä upp mig mer om jag skulle gå på bio, för jag skulle tycka att det skulle kännas lite festligt.
Man harvar runt här i operavardagen.
Ja, men lite så. För mig är det ju ledigt och härligt att få gå på bio. Jättelyxigt. Men finkultur, det är kultur. Och det är konsumenten som bestämmer om det här säger mig någonting eller inte. Och det jag verkligen skulle önska, både för opera men för annan kultur också, det är just att någonstans inpränta att det är du som konsument som bestämmer vad som säger dig någonting. Jag menar, det vet vi ju när vi gick på gymnasiet också, så skulle man läsa den här och den här och den här, den här boken. Och jag minns själv som gymnasieelev då, nu ska jag läsa Zola, vad jobbigt. Och sen så började man läsa den och upptäckte så här, men va, det här var ju inte jobbigt, det här var ju skitbra. Men just att man har fått in det här, det här är vuxenlitteratur, då ska det vara svårt. Och så läste man och insåg bara, det här,
jag tänker ju också det här med att någon annan som har bestämt det, och i det här fallet kanske då staten om man är på konstmuseet, så att liksom har bestämt att det här är bra, och då kan inte jag komma och säga det. Liksom, det tog rätt, liksom, jag gjorde ju massor med försök med James Joyce och Odysseen, liksom, ja. Jag bara liksom, jag menar, och apropå modernismen, han ska då revoltera, alltså här ska vi inte ha struktur, här ska vi bara ha en ström av tankar, eller liksom, Marcel Proust eller någon annan. Liksom. Men jag menar, Odysseen bara... Det var först när jag insåg att liksom, om jag ska läsa på samma sätt som jag läser allt annat. De får 50, 60, 70 sidor. Om de inte fångat mig så är det inte min grej. Liksom.
Exakt.
Så därför är Odysseus skit. Mm. Läs inte den, jättetråkigt. Men så här, det är jag som bestämmer det.
Ja, det är precis så. Och så är det med film, så är det med musik, så är det med opera, så är det med teater, så är det med litteratur.
Mm.
Det är jag som mottagare som bestämmer vad som rör mig, helt enkelt.
Men om man vill ha en multimediaföreställning ska man komma hit.
Ja, precis. Ja, men det är ju så. Opera är ju, det är ju det som är så fantastiskt. Att det är, där har vi lyriken, vi har musiken, vi har bilderna.
Om du har tips om tre operor du tycker man ska börja med, vilka är dina som favoriter?
Ja, men det är ju jättesvårt, för igen, det handlar ju om mottagaren. Väldigt ofta inom opera så säger man så här, åh, nej men Tosca är en bra nybörjaropera, och nej men du vet, sådär.
För det finns en del som är liksom väldigt vackra men svinröriga.
Ja, jo, det är ju alldeles sant. Och är man då en person som bara går på musiken, ja då finns det ju vissa operor som man ska rekommendera för dem. Sen om man är en person som går igång på en riktigt bra historia, då finns det ju andra operor. Jag kommer ihåg när Genofa spelades på Göteborgsoperan och jag jobbade där då, och hade en kompis som aldrig hade varit på opera, och så sa han, nej men du, kom med och se den här för det är riktigt bra. Och folk runt omkring mig sa, nej men du kan inte ta med en nybörjare på Genofa, är du inte klok? Och det är en fantastisk historia. Det är en så oerhört gripande historia. Och så Janacek då, som var fascinerad av språkets melodi. Han satt på kaféer och skrev ner det han hörde omkring sig, hur folk pratade. Och liksom så att melodierna som sångarna sjunger där utgår någonstans från det tjeckiska talade språket. Och min vän där som aldrig hade varit på opera, alltså hon var helt färdig. Hon var helt tagen över den här operan, som de flesta sa, men det kan du inte ta med en nybörjare på.
Mm.
Jo, det gick alldeles utmärkt. Så att jag tror att det handlar så väldigt mycket om vem är det som är nybörjare? Vad kommer den personen ifrån? Vad har den upplevt? Vad har den läst? Vad har den lyssnat på? Vad har den tyckt om?
Mm.
Och så får man utgå därifrån. Men visst, Tosca är en sån där som folk ofta upptäcker opera med. Det är ofta en sån här första kärleksopera.
Det är ganska mycket bra hits. Det är rätt tydlig dramaturgi i den.
Liksom. Väldigt tydlig historia.
Mm.
Det får man säga.
Ja, men då kan vi rekommendera den.
Och verismen då, som sagt, det är liksom riktiga människor som vill saker med varandra.
Mm. Och jag tycker också ett tips jag har gett någon gång, det är liksom, men slå på Wikipedia, slå vad den handlar om innan.
Ja, absolut.
Sitt absolut inte där. Alltså, film kan man kanske uppleva på ett annat sätt, spoilers, men spoila verkligen ditt första operabesök så att du kan lite hänga med, för den här texten är ju liksom ganska högt upp. De ska översätta allting till svenska liksom. Man får ju nackspärr med att titta på den samtidigt. Så att...
Fast här på Malmö Opera så sitter textmaskinen i diket, på kanten på orkesterdiket. Så då tittar du ner istället, ser du precis som på tv.
Ja, särskilt tack för det från nacken. Nej, men, så det, men att lite förstå, just det var någonting av det här. Jag har gjort det i, liksom, jag menar, i foajén, bara snabbläsa, vad var det här nu liksom, och den här akten. Och kanske köpa lite programmet och sånt. Liksom. Man förbereder dig.
Ja, nej, men visst, det kan man absolut göra. Sen så finns det ju vissa operor, som du säger, som har superröriga historier. Jag vet när de spelade Verdis i Vespri Siciliani i Köpenhamn, som spelas oerhört sällan. Mm. Och man försöker förklara handlingen och folk blir bara helt gröna och det känns som att folk vill gå ut med samma. Då är det nästan bättre att säga, skit i handlingen, bara gå in, för det var Stefan Heheim som är en fantastisk regissör som bara gör bilder. Skit i handlingen, bara gå in och upplev det. Tänk att du är på ett konstgalleri. Hör musiken, hör sångarna, se bilderna och så sätt ihop det som du får ihop av det. Strunta i att du ska få någon ordning på handlingen. Mm. Och ibland med opera, om man liksom hänger upp sig för mycket på handlingen, kan man ju bli irriterad. Men vadå? Hur kunde du inte veta det? Ni har gått bredvid varandra här i 3 timmar och plötsligt så upptäcker du att det är din mamma. Skärp dig. Mm. Jag har en kollega som sa det där någon gång, så här, men det där är operalogik. För att det är helt ologiskt. Men vi får ta det för att det är opera. Och i sådana föreställningar så måste man kanske hellre bara säga, nej, men jag tänker att jag ser ett måleri av Bosch framför mig här. Jag ska liksom inte gå på realismen just här. Och sen som sagt finns det ju vissa operor där man verkligen kan leva sig in i handlingen och det är ju fantastiskt gripande. Mm. Peter Grimes, helt otroligt, om ett litet fiskarsamhälle, när vi nu pratar om kören. Underbara körer, ett litet fiskarsamhälle som bestämmer sig för att frysa ut en person.
Låter reality liknande. Vad heter den operan?
Peter Grimes. De bestämmer sig för, han har haft unga pojkar som har jobbat för honom, han är fiskare, och de dör en efter en, och då bestämmer de sig för att det är han som har mördat dem. Man får aldrig riktigt veta om det är så, men hela samhället bestämmer sig för att han har mördat de här pojkarna och han blir utfrusen.
True crime opera. Tack snälla.
Tack.
Det där var alltså Elisabeth Linton, chefregissör på Malmö Operan. Och om det här samtalet gjorde att du vill fördjupa ytterligare inom opera, så vill jag tipsa om en bok som jag läst nyligen och som är inget mindre än strålande. Den heter Dröm och skådespel, en introduktion till opera, och är skriven av musikjournalisten Nicolas Ringskog för Rada Noli och tar allting från början. Och dessutom finns det ett soundtrack till boken på Spotify så att man kan ha exakt vad han pratar om och så fördjupar man kunskapen ännu mer. Har du en vän som är nyfiken på opera? Ja, men tipsa henne om det här samtalet då. För det är genom tipsen de allra flesta upptäcker den här podden. Så använd bara dela-funktionen och skicka till den som du tror ska bli gladast av att höra det här. Vill du höra av dig till mig? Ja, då kan du mejla som vanligt på perspektiv@pergranqvist.se. perspektiv@pergranqvist.se, och du har väl koll på att jag heter Per med E och Granqvist med KV över det här laget. Producent för Perspektiv var Gabriella Lachti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media.forvadvivet.se. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.